Kapitel 23. Landkänning och likpål. Var ska vi simma? Geir såg på sin bror. Både höll armarna över bordet och arbetade med benen för att komma framåt. In mot land tror jag blir bäst. Då kommer vi isär från våra fränder. Hur drabbningen går så får de inte land när de klarar. Tror inte de seglar iväg? Nej. Först måste de ta hand om dem som har sårats. Bränna de döda. Reda upp i röran. Samt laga sånt som har gått sönder. Men nu kan vi veta vart de tar vägen. Jag vill se vart de far och då kan vi ta oss dit. Är du trött? Nej, inte särskilt. Men bordet hindrar oss. Ska vi strunta i det och simma istället? Nej, det är längre än du tror. Och får man kramp är det bra att ha något att hålla sig i. Ja, det förstås. Men vi borde vända på det så det ligger i den riktning vi simmar. Då går det lättare. Hur ska vi då hålla? Kan turas om och skjuta på. En får simma och den andra kan ligga ovanpå och vila. Din lätting. Gisle blinkar mot sin bror. Det är längre än jag tror, sa du nyss. Och jag tror ändå det blir lättare än att fösa vatten framför bordets bredsida. Låt oss pröva. Men du får börja. Att ligga ovanpå. Att simma. Då kan du vara lätting. Må hända. När vi kommit i land har jag säkert haft den största mödan i alla fall. Gisle kravlade upp på bordet som genast sjönk ner under hans tyngd. I början kom de ingen vart för bordet dök. Men sen Gisle hade flyttat sig längre bak gick det lätt att ta sig fram. Gång efter annan bytte de plats. Det kom åska och sen regn. Aldrig förut hade någon av dem simmat lika långt som nu. Låt vara att de hade ett bord att hålla sig i. Emellanåt kändes det som att kusten flyttade sig bortåt ju längre de simmade. Men de malde på. Att ligga på bordet var behagligt men kallt. Att simma var tröttsamt men gav värme. Trots ansträngningen och det sommarvarma vattnet frös båda två så att de skakade när de till sist kröp i land. Regnet gjorde inte saken bättre. Klipporna är hala, så Gisle. Klättra med händer och fötter tills vi når gräs. Känns underligt i benen. Jag är alldeles stel. Ja, jag också. Ska vi ta med oss bordet? Varför det? Jag kan behöva ved. Så grejer mellan tänder som hackade mot varandra. Bordet är blött. Veden är sur. Vi behöver tändved. Det hittar vi knappast här. Så som det regnar. Vi rör på oss istället så håller vi värmen. Vi bör gå inåt land. Våra fränder lär fara längre in i viken när de söker skydd för natten. Jag vill att vi tar med bordet i alla fall. Det kan vara bra att ha. Kanske som tak eller så måste vi simma igen och då blir det våran båt. Låt gå då, en liten bit. Du bär bak, jag fram. Hur tror du går där ute? Ja, det blir vi snart varse. Ingen kämpar länge i ösregn. Bröderna satte sig i rörelse. Landskapet var flakt och marken översållad med stora stenar. Mellan dem växte gräs. Här och var fanns klippor och runda hällar. Lite längre bort lyste grå sand ovanför en rand av brun tång. Bröderna gick inte längre bort från havet än att de kunde se vatten. Enbuskar kröp ut efter marken och vindpinade tallar bildade en gles skog. Hallon, slån och nypon fanns överallt. Vad gör vi om vi träffar på någon? Helst gör vi inte det. Men om. Och det beror på vilka de är, hur många. Men framförallt om de är vänliga eller ej. Vi måste vara vaksamma. I värsta fall får vi bruka grid och barn. Men allra bäst vore om vi kunde återförenas med de våra innan vi möter andra. De travade vidare under tystnad. Bordet var tungt och svårt att bära tillsammans med barn och grid. Över grästur samt mellan stenblock, sumphål och törnersnår. Regnet fortsatte att räka ner. Kan vi vila en stund? Geir var nära att gråta. Först måste vi hitta stället som är hjälpligt torrt. Där borta finns en klippa. Med hjälp av bordet kanske vi kan få skydd mot regnet. Ja, det vore gott med en eld. Visst. Så snart vi återförenas med Olof och de andra ska vi värma oss. Gisle hoppades att hans röst inte röjde hans egen hopplöshet. Det kändes tröstlöst att traska i ösregn i fienders land. Är du också hungrig? När du talar om mat så skriker i magen. Vi reder oss ett skydd och letar efter mat innan natten. Gisle tänkte att det vore lättare att hålla Geir på gott humör om de sysslar med något, om de hade en uppgift. Om inte bara Geir förresten. Det var ett sätt att skingra hans egna tankar också. De traskade upp för grässluttningen mot klippan. När de var framme fann de att det regnade rakt emot dem. En utmärkt plats för Gisle, men inte idag. Bara vindriktningen hade varit en annan, suckade Geir. Han sattes ner i det blöta gräset och gömde ansiktet i händerna. Om det finns en klippa i fel riktning, tänkte Gisle, kanske där finns en annan i rätt riktning. Han såg sig omkring. Nej, detta var i sanningen ett öppet landskap. Regnet låg på från havet och klipporna vände sina branta sidor åt fel håll mot vinden. Här fanns inget skydd att få undan regnet. Jag lägger bordet mot branten. Du kan sitta under det tills jag är tillbaka. Det är bättre än inget. Var ska du? Leta efter ett bra ställe tills vi kan förenas med de våra. Kom inte bort. Nej då, jag går bara en liten bit. Sen måste vi hitta något att äta. Gisle vandrade upp mot bergets krön. Han tänkte att det gick bättre att få en överblick om han stod högt, men inte högre än att han kunde hålla sig dold. På toppen låg ett röse som någon hade ställt en stock i. Stenarna var täckta av gula och grågröna lavar samt vit fågelspillning. Gisle hukade vid dess fot. Vad var det för kust de hade kommit till? På vänster hand fanns en fjärd och bortom den land, liksom på höger hand. Rakt fram såg han endast land, stenig hedmark, hagar, stengärdsgårdar. Överallt kröp enbuskar upp efter marken och här och var växte spretigt tallskog. Vi är på en halvö, tänkte Gisle. Eller nej, i öster går också ett stråk med vatten. Vi är på en ö, en ganska stor ö, men trots allt land omflutet av vatten. Vi måste således simma igen, elände, men att ta oss vidare får bli ett senare bekymmer. Nu måste vi lista ut vart de andra far, så vi kan återförenas. Vi fångar våra vänners uppmärksamhet utan att fiender och likplundrare får syn på oss. Slipper vi kanske att simma mera. Gisle väcktes ur sina funderingar när regnet blev ännu häftigare. Han gav sig av neråt igen för att sitta samman med Geir under bordet tills det värsta gått över. Han halkade hastigt över hala hällar och bröt nästan fötterna bland all sten. Så här många stenar har jag aldrig sett, tänkte han. Hur djupt kan de ligga? När han kom tillbaka såg han sig omkring. Det var väl där, eller här, tänkte han. Jo då, där är bordet, lutat mot klippan, liksom när jag gick härifrån. Geir, han ropade lågt, inget svar. Står han och pissar någonstans eller har han hittat ett annat bättre ställe? Geir, han ropade högre. Fortfarande inget svar. Geir, vart fan har han tagit vägen? Gisle fick metallsmak i munnen och det stack i hårbotten. Det är inte sant, han kan inte bara försvinna, inte nu. Geir! Paniken slog honom som en hästspark. Nu skrek han för full hals utan tanke på att de andra kunde höra. Eller att andra kunde höra. Andra som han inte ville skulle höra. Han tänkte bara på att han måste hitta sin bror. Geir, kom fram! Orden stockas i halsen på honom. Det är inte roligt, kom fram! Snälla! Vad gastar du om? Rösten kom bakifrån, på kort håll. Men den tillhörde inte Geir. Svitsjots flotta styrde in mot kusten. Det var en vik med strand och äng där man kunde ta hand om sina sårade, bränna sina döda, ösa båtarna och reda upp i röran. Regnet fortsatte hela dagen men upphörde en stund innan skymningen. När mörkret föll brann ett fimbulbål på sluttningen längst in i viken. Svitjots alla båtar åt i Kastrellsjönet där de låg för ankar eller uppdragna på stranden. Eftersom den mesta veden var sur hade det dröjt innan bålet tog sig, men nu sveptes de döda in av lågorna och de levande av röken som låg tät över nejden. Kung Erik, eller det som var kvar av honom, lades dock inte på bålet. Istället skulle han föras hem till Uppsala för att där brännas och läggas i hög. Hela vägen var det tänkt skulle han sitta i lyftingen på sitt fartyg iförd stridskläder. På så sätt skulle han fullfölja sin utrodd samt hålla sin skyddande hand över männen. På natten, sedan man hade röjt upp den värsta oredan, satt Olof och Ragnar länge samman. Båda var trötta men ingen ville sova. De hade huvudena fulla av en diger dags händelse. Medan bålet brann ut satt de sida vid sida på en häll lagom långt ifrån glöden. De gladdes åt värmen, torkade kläder som samtalade om dagen som varit, om striden, om vad som nu timade i danernas rike, samt Svitjods. De trätte om östern, huruvida han kunde hävda sig mot de rivaler som alltid dök upp vid kungliga dödsfall, samt om hans egenskaper som härskare. Och de talade om förlorade fränder, om Gisle, Geir och Gangulf, samt Leif och många andra. Jag saknar mina bröder så verkar i bröstet, Olof. Hur ska jag kunna se folk i ögonen där hemma? Olof svek sina bröder, kommer man kanske att säga. Kan man verkligen lita på honom? Ragnar försäkrade så gott han kunde att det var inget Olof kunde lastas för. Och även om du inte tror det nu, sa Ragnar, så kommer sorgen att blekna. Det har min gjort. Ragnar hade förlikat sig med insikten att Styrbjörn inte längre fanns. I alla fall inte i Midgård. Döden var en del av livet.